Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Fredrik av Trampe.
Och mitt emot mig sitter Sveriges Hitler.
Simon Gärdenfors.
Ja, precis.
Är det en mina problem-anspelning?
Nej, det var ju mer lite roligt så att för ett tag sedan, ett halvår sedan eller något sånt där kanske, så satt jag och läste en artikel om den gamla Karlbergska stiftelsen. Det är en av den svenska presshistoriens största liksom, misslyckanden när de publicerade någonting och så visade det sig vara helt falskt. Men det var en naziststiftelse och Expressen skrev någonting om att de höll på att planera en statskupp och hade vapengömmor och sådär. Men
vilka visade, höll på med det?
De som hörde till den här Karlbergska stiftelsen.
Okay,
det var en stiftelse efter en gammal nazist som heter Karl Ernfrid Karlberg. Men det visade sig sen att deras källa var mytoman. Så det var bluff alltsammans. Men när jag läste artikeln om det så stod det om att huvudnazisten i det här gänget kallades för Vesslan.
Ah!
Och Sveriges Hitler. Och då skickade jag det där, då lade jag ut hela upp det på Arkivsamtals Facebook bara för att jag tyckte att det där med Vesslan var kul.
Just det.
Och då kommenterade du det att va, min flickvän kallade mig igår för Sveriges Hitler. Konstig slump bara.
Ja, då finns det tre saker som binder mig till Sveriges Hitler. Dels den Vesslan, att min flickvän har kallat mig för Sveriges Hitler, det är förmodligen då för att jag är lite ordningsam och säger till henne.
Jag förstår.
Jag vet inte om Hitler hade så bra ordning i bunkern. Men...
han hade inte lika bra seriesamling heller.
Ja, det vet man aldrig.
Nej, men, eller egen Pac-Man.
Ja, det var nog inte uppfunnet.
Men, jag kan tänka sig, hade Hitler varit typen som gillade Pac-Man om det hade funnits? Jag vet inte.
Men sen så är det jag tror det där juden avsnittet av min sitcom Mina problem, där det är jag som skrivit manus, men Albin Olsson kallar mig för, du är precis som Hitler, fast inte världsberömd. Jag kommer inte ihåg varför jag var precis som Hitler. Och det var att judarna fick lida, men Hitler gick, han fick massa skämtanteckningar. Det var någonting, jag kommer inte ihåg exakt. Detta om detta som vi så skämtsamt brukar säga.
Ja, jag säger ju detta om detta väldigt mycket i mina poddar. Det är så pass, det är verkligen inte, det är inte en gimmick, det är bara någonting jag råkar göra. Jag säger det ganska ofta.
Jag vet inte riktigt var jag har snappat upp det. Det är inte så många som säger detta om detta.
Nej, i mitt fall är jag ganska säker på att det är från en gammal Hassan busringning när Fredrik Lindström som Mårten Rask ringer upp om det är någon sådär Stockholms blomsterbutiken och sånt där. Och då börjar jag ska förklara var Stockholm kommer ifrån. Någonting sånt där. Det är ganska tamsigt. Den här killen bara, jaha, okej. Så det är liksom lång utdelning. Först så var det... Och killen bara lyssnar. Okay, ja, detta om detta.
Okej.
Okay. Och det har jag på något vis då snappat upp och använder mig väldigt mycket av.
Idag ska vi prata om sex.
Ja, äntligen. Jag ser så pryd i vanliga fall.
Sexliberalismen i Sverige, närmare bestämt.
Ja, det ska vi göra.
Du har varit med och gjort en bok som heter Frigjorda tider.
Jajamän, det stämmer bra det. Det är då jag och två kollegor. Dels Martin Kristensson som drev tidningen Kapten Stofil ihop med Joakim Lindengren och David Nässle och som stod för artikelbiten av den tidningen. Och Anna-Lena Lodenius som är journalist och mest är känd för att skriva ganska mycket om politisk extremism åt diverse olika håll. Hon och innan Stig Larsson gjorde Millenniumböckerna så gjorde han och Anna-Lena en bok om högerextremism som kom i början 90-talet som var lite av en kioskvältare.
Mm, var det en roman eller en...
Nej, det var en faktabok. Mm. Och det är också kul, jag vet att jag tror att det var några italienare sen Stig Larsson var död och det blev en...
Alltså den Stig Larsson?
Den Stig Larsson, inte den...
Inte den roliga.
Nej, precis. Kalle Lind har väl någon ganska bra formulering om Stig Larsson versus Stig Larsson och att Stig Larsson lyckades mot alla odds sedan han slutat leva. Stig Larsson har lyckats mot alla odds att inte sluta leva.
Den ena ser ju ut som han var det den som skulle dö först.
Ja,
och
verkligen.
Den andra ser lite friskare.
Men så blev det tvärtom. Mm. Nej, men jag vet att när Millennium och så här blev ett världsfenomen så var det en italiensk bokförlag som hörde av sig till Anna Lena och bara, skulle inte vi kunna ge ut den här boken som du och Stig Larsson skrev om extremism på italienska? Och hon var så här, Vad ska italienska läsare med så här 25 år gamla uppgifter om svenska nynazister till? Nej, det får ni inte. Vilket är en attityd jag gillar. Det är liksom pengarna på bordet och man säger nej för att man tycker man ska inte lura folk.
Ja, det var hedervärt.
Ja, verkligen. Nej, men vi har då gjort en bok som väl handlar om, kan man säga, den tid på 60-talet och en bit in på 70-talet. I Sverige när liksom sexvallen sprängdes, när det blev mer okej med liksom att offentligt prata om sex och så att säga, gestalta sex och vilka effekter det fick på populärkulturen, alltså böcker, tidningar, musik och filmer och sådär. För det här är någonting som vi har i ganska många år liksom varit fascinerade av, för alla är sådana här som har grävt i den svenska nystiden, om man säger så.
Och då, den svenska vad?
Nystiden. Alltså, ja. Och,
inte nutiden, utan nyss.
Precis, och inte forntiden alltså, heller, utan nyss.
Låter nästan mer aktuellt än nu samtid.
Ja, men
alltså, det var alldeles nyss, tänker man.
Ja, precis. Jag har
den boken som heter Frigjorda tider. Mm. Den har inte kommit ut, va? Den har inte släppts.
När sänds det här?
Det kommer sändas natten mellan fredag och lördag.
Okej, nu på fredag och lördag.
Sändas och släppas.
Nej, men då har den inte kommit ut, det stämmer. Men den kommer ut, vad blir det? Fredagen den 27.
Okej, men då är det...
Och den går redan nu att förbeställa på diverse tjänster på nätet och så.
Ja, ni hade ju någon slags Kickstarter-kampanj.
Ja.
Men jag fick den på en PDF, så jag börjat läsa den. Jag har inte läst hela ännu. Den är, 300-400 sidor tjock.
Ja, den blev en ganska ordentlig lunta. Och vi har hållit på med den. Det här är ju ett hjärteprojekt, så det är ingen av oss som har fått betalt under arbetet. Utan vi har hållit på när vi har haft tid över med det här sen, kom vi fram till 2014. Så det är liksom, efter 7 år är vi äntligen klara. Det känns lite häftigt.
Jag tänkte som Joe Matt gjorde på utsidan av ett nummer av Comics Journal.
Mm.
Det var en stor intervju med Joe Matt. Det var liksom en cover-reportage. Då.
Ja.
Och så blev han ombedd att göra omslaget. Och då är det någon slags tomteskurseffekt. Du känner till det fenomenet?
Ja, tomteskur känner jag vagt till, men inte vad tomteskurseffekten är för något.
Tomteskur, då var det på... Jag vet inte hur allmänt känt det här är som begrepp, men min pappa brukade använda det som när han såg det här fenomenet. Så han, det är tomteskurseffekten.
Ah, ja, han är ju vetenskapsman också, så det är väl säkert...
Men då är det alltså att på tomteskur var väl någon slags skurmedel som man använde för. Jag vet inte om det finns.
Nej, det tror jag inte.
Men som man la i hinkar och tvättade golv med,
yeah,
med vatten. Men då var det tomteskur. Det var en tomte som höll en flaska tomteskur på bilden.
Ja,
så på den bilden som tomten höll upp, just så var han själv med då och höll en tomteskur som blev mindre och mindre.
Mindre och mindre.
Och den effekten har man ju sett på lite olika ställen.
Ja.
Men jag vet inte om svenska barn födda på sent 40-tal då kallade tomteskurseffekten eller om det.
Nej, det tror jag inte.
Men i alla fall den här Joe Matt framsidan, han har blivit intervjuad i Comics Journal och han har blivit ombedd att göra omslaget till det.
Mm.
Och då så står han på i en seriebutik tillsammans med serietecknaren Seth, som är hans kompis också, och bläddrar i det här numret av Comics Journal.
Mm.
Som är då liksom
det numret som blir mindre och mindre och mindre. Ja, ja.
Och så säger Seth, ska du inte köpa det här nya numret av Comics Journal som med din, där du är intervjuad? Och Joe Matt svarar, nah, they'll send me a free copy. Det är också hans gimmick att han är väldigt snål.
Fruktansvärt snål. Han är fascinerande på det sättet, Joe Matt. Han har väl mycket där med att han är väldigt förtjust i konceptet med ränta. Att hans pengar ska förränta sig. Att han ska kunna leva på sina räntor. Och det är han ju inte ensam om. Jag vet andra som tänker så också. Men det är också människor som tjänar pengar. Joe Matt tjänar ju inga pengar alls.
Nej, inte mycket.
Men han gör inte av med så mycket. Det är väl det som är...
Ja, det finns ett avsnitt om Joe Matt som jag har gjort med serietecknaren Mats Jonsson.
Just det.
Men vi ska inte prata så mycket mer om Joe Matt utan mer om frigjorda tider.
Det ska vi göra. Jag vill bara säga att jag följer Joe Matt på Instagram och det är ju mest att han postar bilder på gulliga katter och så. Man undrar,
ja, han är bättre på Facebook. Där lägger han upp lite mer såna här... Jag snackar med min mamma och vi pratar om vem skulle man helst vilja äta middag med, död eller levande. Så räknar vi på sådana personer. Men där är han mer personlig.
Vad bra det, för det känns som att det var fruktansvärt länge sedan han faktiskt gjorde någonting. Och han är lite för begåvad för att inte göra någonting.
Han gör ju grejer men extremt långsamt. Alltså det senaste som släpptes, den var med i någon samlingsvolym som Drawn and Quarterly, hans då kanadensiska serieförlag, ger ut. Och han har en ny bok på gång.
Okej. Alltså, man har haft det i 15 år eller något sånt.
Om man är snäll så säger man 15 år. Det är nog längre sedan han släppte någonting ifrån sig.
Spänt. Ja, när kom den? 2000, ja, men den kommer kanske 2006-2007 någonting.
Det är 15 år sedan. Och när jag träffade honom en gång, det var i LA. Då hade han gjort 12 sidor.
Oj.
Från den nya boken.
Ja, okej. Och det var, när var det?
Det kan ha varit 2011, 2012 eller någonting.
Ja, ja. Say no more.
Så det är alltså, ja, 2 sidor om året kanske han förrör sig. Och så ska han göra en bok på 160 sidor. Så vi får se. Eller det brukar hans böcker vara i alla fall.
Ja, just det.
Vi får se helt enkelt. Men innan vi kastar oss in på dagens ämne lite närmare, så har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Ja!
Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken! Och här kommer alternativen. Hennessy konjak, Fanta Zero, Budweiser 3,5, Snapple, gin, rom, hostmedicin, Amarula Cream, Malibu, Bullet Bourbon, Passoir, Grand Marnier, Absolut Vodka, Organic Vodka, 2 sorters japansk Nikka Whisky, Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding, och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Hmm. Det här Amarula Cream, vad är det för någonting?
Det är någon slags likör som nog smakar lite kola, kanske lite choklad. Jag tror jag köpte det för att göra någon slags liksom så här cocktail. Söt cocktail liksom. jag drack på Surfers i Stockholm, så hade de en cocktail med salty caramel. Precis i början av den stora salty caramel-trenden.
Just det.
Men då tyckte jag det var den godaste cocktailen jag någonsin druckit. Och jag har försökt återskapa den hemma, men inte har lyckats.
Skulle han säga att söt och cocktail är liksom en naturlig motsägelse, men det kan vi ta någon annan gång. Nej, men då tror jag att jag tar den där Hennessy-konjaken. Och lite vatten bredvid gärna.
Okej. Okay.
Mm.
Då tar jag... En Snapple. Nu kör jag Anton Magnusson igång igen med vår gemensamma stand-up-turné där vi kommer till 21 svenska orter. Örebro, Hässleholm, Borås och Kristianstad står på tur. Jag har också en show den 3 september som heter Skämt som Simon Gärdenfors aldrig tidigare kört i en soloföreställning på Lund Comedy Festival. Den är vad den heter. In på gardenfors.com och spana in alla mina gig och mycket annat. Då är vi strax tillbaks med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Ni ska få höra snappet från en Snapple. Mm. Och Snapple fact. Venus is the only planet that rotates clockwise.
Jaha, det var mer än vad jag visste.
Mm, det är nästan som, du är ju också poddar. Vi har inte riktigt presenterat dig, men du har bland annat podden Della Morta.
Just det.
Där brukar du avsluta med, inte Snapple fact, utan Della Morta fakta.
Ja, och det är faktiskt lite inspirerat av just Martin Kristensson och Kapten Stofil. De hade alltid en sån här visste du att spalt.
Okay,
ja. I nästan alla nummer med så här helt knasiga. Så det kunde verkligen vara Povel Ramels telefonnummer 1973 var, och så det telefonnumret och så här, ganska tramsiga grejer.
Vad har han för bakgrund? För att liksom de andra känner ju till från serievärlden i Kapten Stofil eller liksom. Men,
Martin är ju då, han och David Nessle är vänner sedan ungdomen. Och Martin är bibliotekarie och jobbar på Karolinska institutet då till vardags.
Men han från Sala också?
Ja, Nessle. Precis, okay. Det är han. Men sen då har han då vid sidan av sitt bibliotekarievärv då, så skrev han jättemånga artiklar i Kapten, eller han drev den biten då, Kapten Stofil, i många år. Och
David Nessle var väl också bibliotekarie en gång i tiden?
Nej, det tror jag inte. Han hade, hur David har försörjt sig är ju i och för sig en historia för sig. Det jag träffade David för inte så länge sedan, och vi åt lunch, och han pratade om hur han, liksom, han såg tillbaka på sig. Hur i helvete kunde jag överleva? Jag tjänar ju så här 25 000 vissa år. Hur fasen klarade jag mig? Så jag vet inte om David faktiskt någonsin har haft ett hederligt arbete.
Jag satt en gång på en bar tillsammans med Pontus Lundqvist, serietecknaren, och nollbudgetfilmaren Claes Lejonhuvud.
Ja, den ja.
Och då så skröt jag om hur lite jag hade jobbat. För jag var väl yngre då, så jag hade liksom, att jag hade aldrig varit anställd. Jag hade bara haft ett vanligt så här kontorsjobb jag skröt väl om hur mycket bidrag hade gått på i livet. Men jag blev ju utklassad ganska snabbt. Att det var så här, Pontus Lundqvist hade bara liksom jobbat 3 dagar i sitt liv. Och Claes Lejonhuvud hade jobbat 0 dagar i sitt liv.
Jävlar. Är det ärvda pengar då kanske?
Nej, det är nog mer bidrag också.
Ja,
alltså, Claes Lejonhuvud var fas 3-are då. Just på någon sats. Någon söka jobbkurs på liksom Arbetsförmedlingen dagligen. Något sånt där man tvingade att vara där varje dag och övervakad för att man skulle söka jobb.
Nej, men Martin är alltså gammal fanzinist i grunden, men har då gjort jättemånga. Och alltså, grejen med Kapten Stofil var också att han kunde skriva väldigt långa och genomarbetade artiklar om sånt som man kanske inte skulle få skriva om på så många andra ställen, som liksom svenska versioner av Glada Änkan, eller liksom Mary Pickfords inflytande på Pippi Långstrump, eller den amerikanska artisten Tiny Tim, tror jag Martin var en av de första att liksom uppmärksamma i Sverige i modern tid.
Det kom ju en dokumentär om Tiny
Just
Tim
det.
Nyligen.
Gjord av Johan von Sydow, svensk regissör. Det var till och med så att både jag och Martin var påtänkta som intervjupersoner ett tag där. Men sen så upptäckte Johan att han hade nog och övernog med material med människor som faktiskt hade träffat Tiny Tim och kände honom. Så vi fick inte riktigt plats där.
Yeah.
Och så det har han gjort. Och är... Det kom, jag tror Kalle Lind någon gång sa om att han publicerar sig inte så jäkla ofta, men när han väl publicerar sig så finns det nästan ingenting att tillägga i det ämnet som han har skrivit om, och det kan jag glatt skriva under på. Han är en alldeles lysande forskare och nöjeshistorisk skribent. Så är det. Det är detta om Martins bakgrund. Och vi ska också säga att en av redaktörerna för boken är också en återkommande gäst här i Arkivsamtal, nämligen Johan Andreasson. Han har formgivit och varit redaktör. Och också en som jag gissar att du kanske till och med rent har jobbat med, Jonas Svensson.
Ja, lite grann. Alltså han var ju gammal redaktör för tidningen Pyton bland annat. Men jag har träffat honom några gånger, men vi jobbade inte jättemycket ihop. Mm. Alltså, jag tror kanske jag fick någonting publicerat under hans tid som redaktör, men då gick det ofta via David Liljemark.
Ah, såklart.
Eller sen tog Mats Jonsson. Eller jag tror det var Jonas Svensson, sen Martin Kallerman, sen Mats Jonsson som var redaktör för Python då, och Mega Python. Och sen var det jag och Mats Jonsson parallellt. Sen bara jag ett kort tid.
Ja, nej, för min del är det kul att jag, Jonas var också chefredaktör för Nintendo-magasinet som jag läste när jag var grabb.
Mm.
Det var innan internet, så det var liksom bästa sättet, åtminstone för mig då, att hålla koll på vad som hände på Nintendo-fronten. Jag var, då under min...
Var det Atlantic Förlags AB också?
Ja, det var det väl rimligen. Och där, men den tidningen la de ner mitt i en, den innehåller tecknade serier också. De var inte lika intressanta tyckte jag, men det fanns en jättebra Link och Zelda-serie som jag tyckte var helt fantastisk.
Mm, men det var inte svensk?
Nej, den var inte svensk. Den var en japansk serie. Mm. Och de la ner Nintendo-magasin mitt i den serien.
Okay.
Så det var liksom, jag fick aldrig läsa slutet. Jag kommer ihåg hur jävla sur jag blev när det kom. Istället för nya numret så kom det någon notis om att nej, nu har vi lagt ner tidningen. Så att 25 år efter detta, när jag liksom har första bokmötet med Jonas, så han berättar att han, ja, en gång i tiden var jag chefredaktör på Nintendo-magasinet.
Mm.
Kunde jag äntligen skälla ut honom 25 år senare över hur jävla besviken jag var. Vet jag. Aldrig fick läsa slutet på den där serien.
Har du tagit reda på den serien nu?
Nej, jag har inte läst den. Jag har kollat vad det var den hette. Det har jag gjort. Så att någon gång men nu är det knappt så att jag själv kommer ihåg.
Du är inte så nyfiken på den slutade.
Nej, det var någonting med hur fantastiskt bra Links svärd var. Det är typ det jag kunde komma ihåg. Jag är inte så intresserad av att följa upp det.
Men är du fortfarande Nintendo-intresserad?
Nej, jag är nog lite som Jan Gio sa någon gång, att han trodde att alla människor var som han, att de slutade lyssna på rockmusik när de var 20. Mm. Jag är nog lite så när det gäller dataspel. Jag trodde att alla kan vara, för att när vi var små så fanns det ju, det fanns inga, inom citationstecken, som spelade dataspel som var vuxna på den tiden.
Nej,
jag har inga problem med att folk spelar dataspel. Nej, men jag är inte någon... Jag tittar väldigt gärna på den här Angry Video Game Nerd och sådär som spelar gamla tv-spel, men jag har inte själv spelat. Jag tappade någonstans efter Super Nintendo där, så tappade det mig på något vis.
Mm. Mm.
Ja, men det var inte det vi skulle prata om.
Nej.
Sidospåren
söksäte. Det är lika långt uppsnack som i Della Morta.
Ja, det är våran USP.
Mm. Ja, men frigjorda tider. Mm. Hur blev du inblandad i projektet?
Ja, men det var just det som jag var inne på. Att vi har liksom alla tre rotat runt i nyss-tidshistorien och då upptäckt... Ofta har vi skrivit, man har skrivit om någonting helt annat, men de har kanske sett någon liten... annons där att jag har 1971 på Gröna Lund. Vad händer den här helgen på Gröna Lund? Jo, vi har stor nakentävling, Miss Messing, med tjejer som ska visa sig nakna och bli en lycklig vinnare, ska koras och vinna
en
resa.
I bara mässingen.
Precis, den typen. Och sen under det så står det att samdagen efter så kommer Onas visfestival med Cornelis Vreeswijk och Fred Åkerström. Och samtidigt så är det politisk teater om Latinamerika med teatergruppen Narren på lilla scenen samtidigt som den här nakenfestivalen. Mm. Så mycket sånt där man tänkte, okej, på den tiden kunde liksom Gröna Lund ha nakentävlingar och att samtidigt som man hade politisk teater och visfestivaler. Eller att man kunde stötta på porrnoveller som var skrivna av liksom riktiga författare. Att P.C. Jersild skrev porr, eller till och med Lars Norén.
Oh, ja.
En ganska ung Lars Norén skrev en novellföljetong. Den fantastiska bordellen i, om det var Lektyr eller vad det var för porrtidning.
Var det i genren så ångestsex?
Jag läste den ju nu här för när vi under det jobbade med den här boken. Nej, det var inte ångestsex.
Det var feel good. Det var bara en fantastisk bordell.
Ja, det var mycket så här, hur trevligt det var på. Det var inte så mycket till handling. Det var mycket sex, men också mycket hur härligt det var att vara på den här bordellen. Det var inte något av Noréns storverk. Inte direkt dåligt heller.
Men fanns det bordeller i Sverige på den tiden?
Nej, det gjorde det inte.
Eller inte lagliga i alla fall.
Nej, inte lagliga bordeller. Men det var ju också sånt där som man stötte på. Så
har det funnits liksom bordeller? Nu, min bild av bordeller är från kanske så här cowboyfilmer. Eller, jag har inte sett så mycket cowboy. Men alltså, jag vet inte. Fanns det bordeller i Sverige?
Det är roligt att tänka sån cowboybordell. Ja, liksom...
Man tänker så mycket röd sammet. Jag vet inte var man har fått klischébilden av bordeller från film, antar jag, men jag vet inte vilka filmer, vilken tid de skildrar eller vilket land de skildrar.
Är det liksom lite så här Moulin Rouge-estetik?
Ja, det kanske är det.
Jag vet inte.
Fransk...
Ja, det Jag vet inte riktigt. Men
har det funnits bordeller i Sverige?
Ja, det vet jag. Inte för att jag någonsin har gått på någon, utan för att jag, mitt första jobb, det var en filmtidning som hette Ingmar.
Den minns jag.
Ja, intill våran redaktion så låg det någon sån där Sol och hälsa, tror jag det hette. Och det var en så här, ja, men skönhetssalong, tror jag. Så där Sol och hälsa var skriven med röd tejp. De hade liksom klippt ut röd tejp och klistrat upp det så att det formade orden Sol och hälsa. Okay. Det var alltid tunga persienner som var föredragna och en väldigt bastant trädörr. Mm. Det såg inte så jävla inbjudande ut. Och man såg liksom aldrig någon kund där riktigt. Och flera år senare så läste jag i någon tidningsartikel: här är Stockholms gömda bordeller. Och det var en av dem. Men nej, det har aldrig funnits lagliga bordeller. Men det var också sånt där som vi sprang på någon sån här artiklar från 60-talet där Lasse Lönndahl, den gamla svensktoppsstjärnan, liksom rubrik Lars Lönndahl : vi borde ha bordeller.
Mm. Och även vad var hans hits?
Ja, vad hade han för hits? Du borde köpa dig en tyrolerhatt. Nej, det var just en vanlig. Vad hade Lasse Lönndahl?
En tyrolerhatt som ändrade han prostituerade kvinnor.
Nej, men han hade, nu kommer jag inte på varför Lasse Lönndahl hade för hits, men han lever fortfarande och tror jag fortfarande är aktiv som sångare. Men han hade en massa hits på 60-talet, lite så här skönsjungande kille. Men också Lill Lindfors var ute i någon tidningsartikel och tyckte att ja, men det är väl bra om vi har statliga bordeller, för det är, liksom, det är bättre med bordeller, kontrollerade bordeller, än vad det är med gatan. Va?
Mm. Använder de uttrycket stritan?
Nej, de använder inte uttrycket stritan. Gör någon det längre?
Jag vet inte. Det är ungefär samma liksom, som bordeller. Att, eller så här, man, jag vet inte var jag har hört det, men det var ju vanligt. Det är väl så här, var det inte 60-70-tal?
Absolut. Det är, jag tänker ju på mods-trilogin där de här prostituerade tjejerna ner på stritan till möta upp nästa torsk. Så här, det
är väldigt förknippat med liksom, prostitution, att använda uttrycket stritan.
Ja, precis.
Men det borde bara vara slang för gatan. Liksom.
Ja, nej, och det är väl där de också pratar om Centan, det vill säga T-centralen.
Ja, men Centan har jag hört mer alltså, så här, slang för centralen. Liksom. Mm.
Det tror jag inte har överlevt. Jag tror inte kidsen idag, fortfarande när jag var barn så pratade man om bögringen på centralen. Det tror jag inte att kidsen gör idag.
Tror du inte det? Alltså, inte. Folk i vår ålder, om jag får klumpa ihop vår ålder, gör ju det.
Jag är ju så gammal till sinnet. Så.
Alltså, hur gammal är du i passet?
36.
Nej, men folk i vår ålder då tycker jag fortfarande använder uttrycket bögringen.
Ja, men så är det väl kanske.
Och det aktualiserades ju lite med den här
Tolka aldrig tårar.
Ja, Tolka aldrig tårar, tv-scen. Alltså, men jag vet inte om...
Någon som är yngre tror jag inte gör det, eller? Nej, jag vet inte.
Jag vet inte heller, faktiskt.
Ska inte spekulera i det, kanske. Nej, men mycket sånt där som man tänkte, oj, det här... Så här kunde man göra då. Det är liksom svårt att tänka sig det idag, att Gröna Lund skulle ha nakentävlingar, eller att...
Jag blev chockad lite när jag började läsa boken att den här tiden var så kort. Mm. Alltså när Sverige var sexliberalt, vad var det?
Man kan säga att det började tidiga 60-talet, och det har väl mycket att göra med att vi hade liksom ett sånt ekonomiskt välstånd. Alltså vi hade, folkhemmet var färdigbyggt, höll jag på att säga. Och då fanns det, och det fanns också liksom i en modernare tid där kvinnor också i större utsträckning kunde klara sig själva. Det fanns liksom mer tid att lägga på sånt som inte var direkt livsnödvändigt, så att säga, och liksom ifrågasätta gamla värderingar och gamla synsätt.
Välståndet var inte det enda ståndet vi hade på den tiden.
precis. Mm. Och det här ledde fram till, det var mycket debatter där i början. Liksom, det hade varit ekonomisk högkonjunktur, och det skapade liksom ett lite mer liberalt klimat, och det gav liksom större utrymme för de här samlevnadsfrågorna, när man inte behövde liksom kämpa för att överleva på samma sätt som det hade kanske varit i det gamla Lort-Sverige. Va?
Mm.
Och då så uppstod väl den här debatten i början av 60-talet. En som var ganska viktig var en bok som heter Jungfru, tro och dubbelmoral, som var skriven av Kristina Ahlmark Michanek. Som just var en sån där bok som liksom, ja, men framförallt den är väl mest ihågkommen för att den populariserade uttrycket kärlek för vänskaps skull. Att hon propagerade för en nyare sexualmoral där liksom sex inte alls var någonting som behövde hållas inom äktenskapet, eller var någonting som man skulle avstå från innan man gifte sig, utan, och som man kanske inte ens behövde ha med någon man var jätteförälskad i, utan man kunde liksom, njutningsvärdet hade ett värde i sig. Man kunde ha sex med någon bara för att det var skönt, helt enkelt.
Mm.
Och det, hon var väldigt viktig. Och sen så kom det också, man ska komma ihåg att det här var en tid när homosexuella handlingar var ju visserligen tillåtna, men det var ju fortfarande sjukdomsklassificerat och det fanns fortfarande mycket skam förknippat med just sex utanför äktenskapet. Och det var ju en tid med ganska så pornografi, det fanns fortfarande en lag om sårande av tukt och sedlighet som avskaffades först 1971.
Så du kunde, men vad innebar den lagen?
Nu kommer jag inte ihåg själva lagtexten, men det innebar att du kunde exempelvis inte ha pornografiska bilder. Pornografi generellt var mer eller mindre förbjudet. Och som säga fula saker i tv och det här var kunde du åka dit. För jag kan inte exakt de juridiska bestämmelserna där, men det var liksom längs de linjerna, så att säga. Och då... I det här då så uppstod ett liksom diskussionsklimat med det som man brukar kalla för sexliberaler då. Och det kunde ju vara, det kunde vara ett, liksom ett jäkla brett gäng om man tittar på det efterhand. Det kan vara liksom allt från porrkrämare till religiösa människor till
politiska liberaler. Ja,
vissa hade
liberaler också då.
Men det är just det att det kallas sexliberalism hade mer att göra med liksom befrielse av sexualiteten. Det var ju inte så att alla sexliberaler var folkpartister och inte alla folkpartister sexliberaler.
Jag bara tänkte att det är väl förknippat den andra sidan. Alltså sexkonservativa är mycket, ja,
absolut,
förknippat med,
ja, de fanns det ju jättemånga, religiösa. Men det fanns också religiösa personer som ville liksom diskutera en liksom sundare sexualsyn.
Man tänker på sektledare, tänker man då så religiösa som vill ha lite friare sex. Men ja. det är ju sällan en så organiserad religion som propagerar för friare sex.
Nej, precis. Knutbygänget hade inte propagerat för friare sex, men... Ja, precis. I det klimatet då så uppstod just de här diskussionerna. Och det här ledde väl då... Och det fanns... Det växte fram någon sorts, vad ska man säga, uppfattningen om att... Och det är mycket det som vi skriver om i den här boken. En föreställning om att det utan liksom några som helst problem går att blanda pornografi med typ vilken genre som helst eller vilken konstform som helst. Och också att porr var... ett lämpligt forum för att liksom framföra allvarliga budskap och bedriva religiösa och politiska diskussioner i. Också att man många av dem var med, de som var liksom mest drivna sexliberalerna pratade om att vi vet att det finns pornografi, men den är ju fruktansvärt dålig. Vi vill skapa en bättre porr, för liksom en bättre porr kan leda till liksom, mindre, folk blir mindre hämmade, folk mår bättre. Vi kan liksom skapa en bättre värld med hjälp av porr.
När kom de här filmerna som man förknippar med den svenska synden?
Ja, det beror lite på hur man ser det. Alltså, den som man får säga var mest betydelsefull var ju hon dansade en sommar. Och den kom väl redan 1951, tror jag. Tidigt 50-tal i alla fall. Där man får se den kvinnliga, det badas naket och ja, man får man får se lite bröst helt enkelt. Det är inte mer explicit än så.
Vem är det som har regisserat den?
Det är Arne Mattsson som också sen kom att göra. Han var ganska kritikerhyllad till en början, gjorde en del ganska lite mer konstnärliga filmer, men blev sen, han gjorde sen mer, mycket mer exploitation film, Smutsiga fingrar och Mask of Murder och även Hillman filmerna som var en stor grej i slutet av 50-talet.
Hillman,
ja, det var en deckarserie med Karl-Arne Holmsten hette han, skådespelaren som spelade Hillman. Det blev en,
men då var det inte naket.
Nej, de är väldigt, det är väldigt snäll. Det är snälla deckar.
Men hur då på 50-talet var det då? Det var naket, men var det även liksom könsorgan som visade sig?
Nej, det var det förekom väl kanske säkert i någon mer eller mindre obskyr film, men inte i liksom stora riktiga filmer, nej. Och vi blev ju kända för det då i världen, mycket på grund av just hon dansade som att oj, i Sverige gör de sån här snuskig film där det visas bröst.
När kom Sommaren med Monica?
Den kom väl något år senare, 53 tror jag.
Och det var Bergman då?
Det var Bergman som gjorde den. Och sen Bergman gjorde även Tystnaden 1963, där det är en hel del.
Men för det här var ju
också
då innan den här, du började prata om att det var tidigt 60-tal, den här debatten började komma igång.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Men sommar med Monica, var det också bara ungefär på samma sätt, var naket,
ja,
kanske?
Jag tror att det är lite rumpa i den filmen, men inte mer än så. Men bara att man liksom beskriver en frigjord kvinna, bara det var ju liksom oerhört upprörande på den tiden. Men visst, men sen så kom ju mer, under 60-talet så kom ju mer och mer av sådana filmer som blev kända som Sweden-filmer, och där man ofta i de internationella titlarna så fick de ofta heta någonting med Sweden, oavsett vad de hette i original. Och men det var ju just i och med att liksom mer explicit pornografi var förbjuden ända fram till 1971, så i början är det liksom ganska snällt. Men då är det väl lite mer naket, det är mer kön, mer bröst och så, men det är inga hardcore-filmer.
Det är ingen penetration.
Nej, precis. Sexet antyds mer än vad det visas. Men där är också så här jättemycket kända skådisar på den tiden. Jag menar, Bert-Åke Varg och en väldigt ung Stellan Skarsgård. J.O. Petré och flera. Tor Isedal som var en ganska seriös skådkänd från Jungfrukällan med Ingmar Bergman exempelvis. Var ju med i såna här filmer. Ulf Brunnberg. Det är lite kul det där. Ulf Brunnberg gjorde ett legendariskt sommarprat för 10 år sedan. Där han bland annat introducerade sin idé om att han skulle starta en mail channel.
Ja, du tipsade om det avsnittet i De la Morta. Just
det,
podd.
Det har jag gjort.
Men jag hittar inte det. Var kan man lyssna på det?
Det ska finnas i Sveriges Radios app,
okay,
tror jag.
Det kanske är det tjuren jag måste ta vid hånda den appen. För det fanns inte på
det var ju tråkigt. För att, det är ju ganska...
Och det fanns, jag tror inte, jag hittade inte det på YouTube heller.
Nej, Ola Söderholm gjorde någon, kanske den bästa pratarna han någonsin har gjort, gjorde han i Tankesmedjan om det. Den finns på YouTube, det vet jag.
Han vill ha en mail channel.
Ja, det var ju mycket sådär att, det var framförallt det där att den stora delar av programmet ondgjorde han sig över människor som ogillade fossila bränslen. Han tyckte fossila bränslen är skitbra. Det kunde man fortfarande tycka och inte bli så ifrågasatt 2011. Men det vet inte fan om ens Ulf Brunnberg hade ställt sig bakom det idag. Jo, men han vill ha en mail channel där han då också bland annat, jag hittade något, Expressen följde upp det här programmet, för det blev ganska ifrågasatt. Och då kom man att Ulf Brunnberg fick liksom lista hur en kväll kunde se ut, och att det var något lite sportprogram och naturligtvis någon dokumentär om andra världskriget. Och sen så skulle kvällen avslutas med en film, men han var väldigt noga med att det fick absolut inte vara pornografi, utan han tog, jag tror inte, den gode, den onde, den fule. Och det är lite kul med tanke på att Ulf Brunnberg dels var naken och var med i en del sån här, men lite oskyldigare, men ändå exploitation-rullar, smutsiga fingrar och komedi i Hägerskog och sådana filmer. Han var också med, den skriver vi ganska mycket om i boken, i nakenmusikalen O Calcutta, som gick på Folkan, där också Tor Isedal och Hans Wahlgren, Pernilla Wahlgrens pappa, som nu har lite blivit känd igen genom den här dokusåpan Wahlgren. Precis. Där han också, där alla var nakna på scen.
Ricky Bruch var med, en dansk gladporr.
Ja, någon italiensk rulle också. Absolut. Nej, och det var lite så här, dels har man förstått att det var ju ekonomiskt rätt bra att, för att, men även om man var på Dramaten så tjänade man liksom inte mer än kanske en vanlig knegare gjorde på den tiden. Och så fick man kanske 5 gånger så mycket betalt för en eller två inspelningsdagar i någon liksom lite oskyldigare porrfilm. Jag vet också att tidskriften Film och Video hade, apropå just Ulf Brunnberg, också någon gång i tiden spalten Ulf Brunnberg recenserar porrfilm. det här någon gång i början av 80-talet. Jag tänkte att jag någon gång ska sätta mig i något arkiv och rota fram den och se vilka filmer det var och vad han tyckte egentligen.
Men det fanns för någon mail-channel, jag vet inte om det var TV10 eller något sånt, som var just det, alltså så väldigt manligt kodad TV. Att, alltså det kom väl lite sådana kanaler som var, det måste ju också i USA ha funnits väldigt länge. Det känns inte som någon jättekonstig idé.
Nej, men det är mest kul att Brunberg bara säger att det här är min idé och den är här från och med nu är den copyrightskyddad. Nej Ulf, det funkar inte så. Du kan inte säga i radio, bara för att du säger det här i radio så innebär inte att din idé är copyrightskyddad. Nej, men det skriver vi mycket om i boken också. Men det blev liksom hippt med pornografi under en tid där när liksom de här, vad ska man säga, positionerna för vad man fick säga och visa mer och mer flyttades fram. Och det ledde också till att, som sagt, många var ju inne på att vi ska göra bättre porr, vi ska inte göra dålig porr utan vi ska göra kvalitativ porr.
Och hur menar de kvalitativ då? För att jag tänkte senare på så här 90-00-talet så började ju komma feministisk porr.
Just det, Dirty Diaries och sådana. Ja, men det var lite enligt den principen att de ville att det skulle vara. Jag kommer ihåg att Ann Heberlein pratade väl i samma veva någonting om att hon ville ha liksom kravmärkt porr. Och det var väl ungefär den utsträckningen. Men också i liksom, vad ska man säga, i mer att i skriven porr, bara att det skulle vara väldigt mycket bättre.
Alltså bättre språk och, och mer, bättre ljussättning.
Nej, men mer välskrivet. En sån som... Det fanns en författare som hette Bengt Anderberg som... Var liksom hyfsat aktad på den tiden. Han drev det här väldigt starkt. Han var väl någon sorts redaktör för en bokserie som heter Kärlek, som kom ut i 14 delar under ett antal år, utgiven av Forsbergs förlag i Malmö. Och det där var liksom det uttalade syftet, att nu ska vi göra högkvalitativa porrnoveller. Och de plockade in just P.C. Jersild och Göran Tunström och sådana som fick skriva. De skulle skriva bättre porr för massorna, helt enkelt.
Men jag läste någonstans om definitionen av porr, att det är liksom någonting som har syftet att vara sexuellt upphetsande. Men om man tänker då, bättre porr borde ju då enligt den definitionen bara vara mer, att det är mer upphetsande snarare än att det är liksom högre litterära kvaliteter eller sådär. Men
det är ju just det.
Bättre är ju väldigt luddigt begrepp.
Ja, många av de här texterna skulle nog säga handlar om att det är högre litterära kvalitet, kanske inte nödvändigtvis mer upphetsande. Men det är några sådana här, det var ju kul att i par av de här samlingarna så medverkar författaren Bengt Martin, och han är ju ganska spännande figur i sig. Han var väl Sveriges liksom första öppet homosexuella kändis.
Alltså, innan Sixten Härgård.
Innan Sixten Härgård och till och med innan Jan Hammarlund. Han gav ut en bok som heter Sodomsäpplet, där han var med i SVT ganska tidigt och pratade om sin homosexualitet. Och det är liksom svårt att, tror jag, överskatta hans betydelse liksom för den homosexuella frigjordheten i Sverige. Men han blev, liksom, kontaktades för de här kärleksböckerna och visste väl knappt vad porr var, men sattes då på att skriva pornografiska heterosexuella texter till de här.
Trots att han var homosexuell.
Ja, det där är också märkligt att de hade lite, den här Forsberg och kärleksantologin hade liksom det här att vi ska skriva bra pornografi för att befria befolkningen, men att liksom att hålla på och liksom skriva sånt som ska vara för såna här avarter. Jag vet inte om de använde just ordet avart, men liksom
men de tänkte det.
Ja, men precis. Motsvarande, för att det hjälper väl ingen, medans däremot det fanns ett annat, ett stort porrförlag som heter Håsson, drivet av någon som heter Kurt Håsson. Och de var ju mer liksom ett skamlöst, kommersiellt liksom porrförlag. Men de hade inga problem med att ge ut liksom homosexinnehåll och liknande. Och hade inga som helst problem med att ge de som skrev åt dem ganska, ganska stor frihet. Men, och det finns väl någon, jag tror att Bengt Martin fick väl med någon novell med lite mer uttalat homosexuellt tema i de här samlingarna, men annars är det är märkligt det där med att han det är så uppenbart att det här är skriven av en person som inte tänder på det han skriver om, och det är väldigt där konstigt. Någon metafor att den fittan var som gjord för att sätta potatis i.
Oj.
Så här, ja. Okej.
Okay, det är bättre i avsändet roligare.
Ja, jo, men hur upphetsar, vem har någonsin tänkt så? Tror han att liksom, det är heterosexuella män? går ut och tänker. Jag vet inte det. Det är jag. Men ja. Nej, men och det, så det, och det är väl mycket sånt som jag försökt samla i den här boken. Mm. Och,
vad du skrivit, alltså det, de texterna du har skrivit, vad har det varit för rubriker på dem?
En som är, den som jag nästan är mest nöjd med heter Ta ut svängarna, mysteriet Fernand Fresk. Eller ja, den har jag och Martin gjort tillsammans visserligen. Mm. Och det är Martin som har skrivit ut den. Men det är, jag har lyssnat en del på de här avsnitten som du har gjort om vad folk tycker är det bästa i livet. Och en sån som jag har, som är ju att, det säger väl en del om mig också, att jag, men det är den här kicken som jag får när jag i ett arkiv liksom lyckas uppdaga någon hemlighet eller liksom hitta lösningen på något stort mysterium.
Mm,
den tillfredsställelsen när man har liksom rotat runt och äntligen hittat fram och ja, jag tänkte rätt. Och den har jag ju fått några gånger när jag gjort den här boken. Och särskilt just det här då, för att det kapitlet här, Martin Kristensson fick för många, många år sedan på 90-talet tips av en kompis om någon, en porrbok som hette De besatta, skriven av signaturen Fernand Fresk.
Okej, okay. Och du försökte ta reda på vem Fernand Fresk var?
Ja, för att det är en jättekonstig bok som...
Var det Ferdinand som den här seriefiguren?
Nej, utan Fernand.
Fernand Fresk. Det är inte Ferdinand, inte seriefiguren Ferdinand, utan Fernand.
Ja, jag vet inte riktigt hur det kom sig, men ja... Och den här boken är jättekonstig, för det är liksom en väldigt märklig blandning av hårdporr och kulturdebatt. Det är liksom,
okay.
Den börjar med att man...
Vilka liksom frågor inom kulturdebatten är det som...
Det är också en existentialistisk, alltså den handlar om en... Det finns lite olika versioner av den här boken, visade det sig sen då, men en figur som är några versioner, någon version heter Max och någon heter Roland, och han är då... Han är övertygad pacifist. Vi får liksom följa honom i den här boken. Han tvingas rycka in i lumpen, men liksom försöker ordna uppror och till slut vägrar värnplikten och blir friställd. Och han är också spiritist. Han är jätteintresserad av att liksom konversera med andarna. Boken tar upp sånt jättemycket. Okay, yeah. Men sen så är det också mycket som filosofiska diskussioner. Tidigt i boken så samlas de några stycken för att äta en middag. Som också är kul att författaren där ganska ingående beskriver vad de äter. Men att de börjar med en oxsvampssoppa inom parentes antagligen, slutparentes.
Va? Ja. Alltså, och så, det är ett fiktivt vers.
Ja, det är en allvetande författare som är okunnig. Efter middagen, den starka middagen, särskilt den mystiska soppan.
Okay. Den starka middagen, alltså vad du menar,
kryddstark, att det var kryddstark. De äter chili con carne, vilket väl var ganska nytt i Sverige på den tiden. Och då någon av de dricker lite sprit, och någon av den här Max kompisar drar lite skämt och sådär, och Max tänker för sig själv att ja, det är något sorgligt med clowner och folk som jönsar sig. Ibland när jag ser en clown så gråter jag. Eller som Ionesco har sagt, det förefaller mig som om det komiska är tragiskt och människans tragedi endast är något att skratta åt. Och sen är det någon som lägger en hand på hans lår och sen blir det gruppsex och så glömmer de bort filosofin. Och det allra
vem är Ionesco?
Eugen Ionesco, författare som skrev den skalliga primadonnan bland annat. Men det allra mest skruvat blir det igen senare. En kvinna blir våldtagen av en ganska brutal, osympatisk konstnär. Och hon söker direkt skydd hos en snäll bonde som plåstrar om henne. Och under det att han plåstrar om henne så för de en diskussion, en ganska upprörd diskussion. Men inte om våldtäkten, utan om den här konstnären, våldtäktsmannens dåliga konst.
Mm.
Och hon säger att jag är jättearg på honom för att han våldtog mig. Men hon försvarar ändå hans konst. Och jag, men den har ju sina poänger.
Okay.
Och så att när vi började göra den här boken...
Är det liksom en humoristisk bok den här?
Ja, det skulle jag säga. Den är lite både och. Ibland är den ganska allvarlig och ibland är den... Liksom, medvetet väldigt knasig.
Men var det som var kulturdebatt då, att de diskuterar olika konstnärer då?
Olika konstnärer, men
alltså
också
som nyckelroman då, ska man förstå vem den här konstnären
är? Liksom. Det finns några på den tiden förstod definitivt, för det är definitivt en nyckelroman. För min och Martins del blev det att sitta ner och försöka gissa oss till och koda av vilka det var som avsågs. Men i alla fall, så den här boken hade vi känt till hur många år som helst. Martin skrev någon text om den som jag tyckte var ganska rolig. Och jag sa då till Martin att okej, nu när vi ska göra den här boken, vi måste ju försöka hitta den här Fernand Fresk. Och jag hade nästan, det fanns nästan ingenting att gå på. Det fanns att, ja men vilket förlag det var som gav ut boken då. Och jag fick jobba som fasen med att försöka hitta vilka det var som var ansvariga utgivare för det här förlaget.
Och när jag vilket förlag var det?
Det hette Algrafia och var framförallt ett tryckeri. Men de gav ut en hel del porr också på den tiden. Men de som drev det var ju döda sedan länge. Och jag tänkte, det fanns väl någon exfru, någon änka i livet, något barn i livet. Men de vet väl inte vem det här är och så här. Och jag tittade runt och tänkte, försökte se, fanns det... Nej, men det fanns nästan ingenting. Så jag var väldigt nära att ge upp. Men sen kom jag på, men vänta, vi kanske ska kolla på vad det här förlaget gav ut i övrigt, utöver den här boken.
Mm.
Och då hittade jag liksom att de hade gett ut någon bilddiktbok. Det här var ju liksom på den tiden när sådana som Mats G. Bengtsson och Åke Hodell och sådana där gjorde konkretistiska bilddikter och gav ut i bokform. Det var, jag vet inte hur många det är som uppskattade på riktigt, men det kallades kultur och ansågs mycket fint.
Mm. Var kommer det citatet från början?
Det kommer från vad heter den då? John Holmes och Sherlock Watson.
Just det, för jag känner igen det någonstans från, jag har hört dig säga det innan, men du har anspelat på det.
Ja, nej, det säger jag ofta om sån kultur.
Jag använder den också ibland och jag har ju lärt den boken, men jag kommer inte ihåg att det kom därifrån.
Nej, men det är någon serie när metaserien när Jocke Lindengren kritiserar David Nessles serie. Vad är det här för obegripligt mishmash? Mm. Det kallas kultur och anses mycket fint. Och det använder jag just om kultur som, ja, om sådana grejer som jag tycker är mer eller mindre obegripliga, men som är finkulturella. I alla fall. Och det var en bildikt bok som heter Jordfisen och som var skriven av en ung man som hette Ulf Hultberg.
Jordfisar eller fisen?
Jordfisen, okay. Bestämd form. Jag vet inte riktigt vad det är. Men, och han liksom tittade, okay, men han är liksom precis rätt ålder för att kunna skriva den här boken. Så jag tittade, men vänta, i den här boken så spelar Stanley Kubricks film Doctor Strangelove en ganska stor roll. De ska nämligen göra en remake av Doctor Strangelove eller någon sorts uppföljare till Doctor Strangelove i den här boken. Ulf Hultberg skrev faktiskt en C-uppsats om Dr. Strangelove på den här tiden.
Mm.
Då blev jag liksom, men det är ju han. Kan det
jag förstår inte så kopplingen varför det skulle vara han.
Ja, han har skrivit en uppsats om Dr. Strangelove som figurerar i den här boken. Han har gett ut en egen bok typ samtidigt på exakt samma förlag. Då kände det och...
men figurerar Dr. Strangelove i den här porrboken?
Ja, den gör det.
Okay,
Så då blev jag så här, okej. Okay. Så jag tänkte, ja, jag letade upp honom på Facebook. Vi hade några gemensamma vänner och jag bara slängde ut frågan lite så här försiktigt. Jag bara, ja... Jag vet inte, du gav ju ut någonting på det förlaget, så du kanske vet vem det var som skrev boken. Det här är ju ett långskott, jag förstår det.
Mm.
Och han svarade ganska snart, nej, det är inget långskott. Det var jag som skrev den.
Mm. Vad hette han, sa du?
Han heter Ulf Hultberg. Och det är också sådär roligt att efter det här så blev han liksom producent på SVT. Mm. Och gjorde på 70-talet så gjorde han så här dokumentärfilmer om barn i Latinamerika och i tredje världen. Okay. Han gjorde några proggiga barnböcker om Lotta i Hallonby. Det är mycket så här Lotta som jag tror någon av böckerna handlar om att det finns Lotta måste vara hemma och umgås med sin mormor eller vad det är, för att hon får inte gå på daghem, för det är daghemsbrist. Så då ordnar hon och hennes kompisar en demonstration och uppvakta kommun, demonstrera utanför kommunkontoret om att vi vill ha fler daghem, och så får de det. Jag tror att Kalle Lind och Liv Strömqvist gjorde någon så här radioteaterversion av den här boken i något gammalt hejdomstolavsnitt med komplett med proggbröl. Så fort det var något proggigt inslag så kom det ett proggbröl. Lottas mamma kör buss. Brrp! Ja, tramsigt. Och sen så gjorde han, sen har han liksom fortsatt göra det, och han har gjort spelfilmer om, med Micke Nyqvist, om Harald Edelstam som var den svenska diplomaten som räddade livet på folk i Chile. Okay. Och på 60-talet så skrev han konstnärlig porr, och det är liksom en ganska logisk utveckling. Det låter inte så, men...
Och vad hette den där boken, sa du, som ni...
Den hette, och det visar ju sig då att det fanns, den versionen som vi hade läst, De besatta, var egentligen bara en liksom fattig piratupplaga. Egentligen hette den De sexsugna.
Aha.
Och gavs ut av den här porrförläggaren Kurt Håsson.
Mm. Och du kom över den boken bara som ren bizarro-litteratur.
Ja,
då,
precis, liksom. Ren bizarro-litteratur.
Men folk sa, kolla in den här konstiga boken.
Exakt, ju så. Men då visade det sig att här fanns ju liksom allt det här vi ville illustrera. Att man liksom ville göra lite finare porr, lite mer kvalitativ porr som också tog upp de stora frågorna.
Mm.
Och Hultberg hade liksom, när vi bara, får vi intervjua dig? Mm. Du får vara anonym om du vill. Nej, jag behöver inte vara anonym. Det är klart ni får intervjua mig. Så vi intervjuade honom om det här, Och att han var just sådär, nej men jag var ju intresserad av samtidsfrågor, jag var ju intresserad av liksom konst och erotik och så. Jag tyckte att det fanns mycket, jag tyckte liksom porr som format var intressant, men man skulle kunna föra in någonting lite nytt i det.
Mm.
Och jag sa, men den här stora kommersiella liksom porrförlaget Håsson och förläggaren Kurt Håsson som liksom verkligen inte hade några sådana motiv utan gav ut porr för att tjäna pengar. Men vad tyckte de om att du hade liksom gjort en bok med pacifism och vapenvägran och spiritism och så här konstnärlig liksom kulturdebatter om olika sorters konst? Vad tyckte de? Ja, han Kurt Håsson, det var ju lite knulla i den, och det tyckte han att, ja men det är väl bra det. Det var inte som att han sa att jag skulle stryka någonting, det var väl ingen fara liksom. Det fick jag gärna göra. Vilket också är lite sådär kul att det var inte den de låsta delarna. Men idag har man ju, nu är inte jag någon jätteexpert på porrbranschen av idag, men man har förstått att det är liksom ganska fasta regler. Om du ska göra liksom bredheter och porr så får du liksom inte avvika från normen och mallen. Det ska vara tillfredsställande för heterosexuella snubbar, va? Och enligt vissa givna mönster. Du kan inte bara trycka in en liksom en våldtäktsscen med en brutal konstnär mitt i det hela. Men då fanns liksom ännu inte det fanns mycket mycket friare tyglar vad man fick göra med själva formatet. Mm. Vi intervjuade också den legendariska kioskförfattaren Kjell E. Genberg.
Jag vet inte vem det är.
Känner du till Kjell E. Genberg? Kjell E. Genberg.
Nej,
okej. Okay. Han är ju en av Sveriges mest produktiva författare. Han är en sån, han har för övrigt tror jag skrivit en väldigt hård sågning av Simons 120 dagar en gång i tiden. Okay. I min ungdom så handlade serier om, ja, vad det nu handlar om. Men nu för tiden så handlar serier mest om det som den här boken om. Jag kommer inte ihåg.
Okej, okay, men han gillar ändå snusk.
Han är en sån här kioskförfattare, liksom författare for hire, som tror jag ett tag väl var uppe i att han skrev 4 böcker i månaden. Lite så här om, och håller fortfarande på. Jag tror att vi intervjuade honom någon gång i januari 2019, och när vi skickade honom korret på den här texten 1,5 år senare så var han så här, ni måste ändra antalet skrivna böcker för jag har skrivit 10 till. Men han skrev jättemycket såna här westernböcker, var ju stort på den tiden. Mycket cowboysare och sånt där som han skrev under olika pseudonymer. Och då skrev han, fick då ta över en genre som heter sexy western.
Väldigt rolig genre.
Ja, det är en kombination. Och det var ju verkligen, nu ska vi kapitalisera på, vad är poppis? Porr är poppis, snusk är poppis.
Jag tror Carolina Bong gjorde en sexy western-serie. Alltså det här, det var ju Liv Strömqvist och var det Jan Beletski gjorde någon bok som heter Drift, som var då en, just de skulle det göra liksom feministisk porr på, kan det ha varit 10-talet kanske?
Ja, men det låter bekant. Jag har ju bläddrat i den. Och det är lite samma ambition,
ja,
fast
sen
fram med många år senare.
Att då Carolina Bong gjorde en sexy western i samma, alltså som också skulle vara då jag kommer inte ihåg vem det var, men det är mycket möjligt att det var hon.
Ja, precis. Nej, men att han just fick, han hade väl skrivit ganska mycket om liksom olika andra cowboysare. Men då var det där formatet, ja, men nu får du skriva vanliga western-äventyr. Det är bara det att det ska vara ett ligg i början och i mitten och i slutet. Mm-hmm. Utöver det så får du göra precis vad du vill.
Det låter som ganska lite sexdammar.
Ja, det. Alltså, jag kan inte säga att jag har läst alla sexy western från perm till perm. Men det var ju väldigt mycket.
Det var mycket western, lite sex.
Ja, enormt lite sex. Även när det var den där liggen var det verkligen bara, och han trängde in i henne. Det är liksom, det är 3 rader.
Okay,
han trängde lidelsefullt in i henne och sedan älskade de passionerat med varann. Och sen är det pang-pang igen.
Man skulle kunna kalla Brokeback Mountain för en sexy western.
Ja, det är det ju fan. Ja, det är det. Absolut. Nej, men så det skriver jag, men också just de här lite finkulturella grejerna. Man ser också vad som var känsligt då och känsligt nu. Att en som vi ägnar mycket uppmärksamhet åt i boken är en författarinna som heter Loka Enmark, som väl idag skulle jag säga nästan helt bortglömd, men som då i början av 60-talet var lite sådär omskriven som en liksom ung lovande prosaförfattare. Samma med, vad heter hon, det är Anna-Karin Svedberg som är också en sån som skrev jättemycket porr. Hon var också lite i ropet då för att hon var Sveriges stora beatförfattare, att hon liksom skulle vara Sveriges Jack Kerouac eller något sånt där.
Okay, ja.
Men just Loka Enmarks böcker är väldigt, det ledde också till, för hon skrev någon porrroman som Håsson gav ut på sitt förlag, och det ledde alltså till att kultursidorna som skrev om varenda Loka Enmark-bok ganska länge, alltså långt in på 80-talet när hon gav ut sina böcker, så blev hon omskriven på de fina kultursidorna. De var för första och kanske enda gången tvungna att skriva om en Håsson-bok.
Mm.
Och då skrev de, och det, och de skrev jättemycket om, ja, men det här var inte så lyckat och hantverket var kanske inte så bra och det var dålig prosa och sådär. Det är inte så intressant prosa, men det är nästan ingen som uppmärksammar att böckerna är fruktansvärt rasistiska. I nästan all porr som Loka Enmark har skrivit så är det mycket vad som säger, nedlåtande, exotifierande av svarta män. Det är mycket, mycket babianhannar och aphannar som hon skriver om. Att jag...
Och de är inte det egentligen.
Nej, precis. Nej, men det var också när jag researchade. Jag har ju så här, jag tycker det är intressant att läsa ibland så här nekrologer när folk ska skriva om personer som kanske inte var så jävla lätt att ha att göra med, men det kan man ju inte skriva rakt, utan man måste väva in det lite fint. Och just Loka Enmarks nekrolog var någon sån här att Lokas vänkrets på senare år var ytterst selektiv och möjligen villkorat av ett aktivt intresse för den katt hon just sammanbodde med. Så då förstår man, ja, det här var en person som inte var så förtjust i människor utan helst hängde med katter och nog inte var alldeles enkel. Nej.
Jag kommer ihåg min gamla hyresvärd Tom Kronsjö från Ryska huset i Lund.
Mm.
Han var nog också ganska svår. Jag träffade honom bara typ en gång. Han bodde på vinden då, så ut som jultomten fast hade pipig röst. Och då kom jag ihåg att hans fru skrev då i Sydsvenskan en text om honom när han hade dött.
Mm.
Och då så skrev hon: på de senare åren i livet så levde Tom, citat, i sin egen lilla värld. Det var också, man tänkte, det här är förmodligen mörkare än vad som
man försöker
finns.
Få det låta lite gulligt. Lite, oj. Nej, men sen fanns det ju också, sen kom det ju så småningom tecknad porr också. Porrserier blev ju en grej. Och det var
i väl, Sverige?
Ja, i Sverige. Mm. Inte någon jättestor grej, men det förekom ändå.
Ja, James Fjong.
Ja, James Fjong skriver ju ganska mycket om i den här boken.
Och det har kommit en kända. Hel tjock bok som jag har i hyllan.
Ja, jag ser den här från där jag sitter.
James Fjong. Vem var han, Leffe?
Ja, det är också för jävla kul. För att där har vi återanvänt, man får ju nämligen sno från sig själv. Så vi har återanvänt en text om Leffe. För att det här var också en sån här gåta i ganska många år. Vem var det som gjorde de här James Fjong-serierna?
Mm.
Och då var det en kollega till mig, Stefan Nylén, som till slut lyckades knäcka den gåtan. Leffe, han heter Leif Gösta Darling Rundqvist.
Det kunde heta Darling.
Han hette Darling.
Heter
Darling, jag tror han lever fortfarande. Nej, det var inte taget. Det var hans mamma som hade döpt honom till det.
Mm.
Och det är kul att komma ihåg med just Leif Gösta också, att man hade blivit Darling. Nej, men och han var väl liksom teckningsbegåvad ung man som inte hade någon utbildning utan hade varit runt en del som liksom svetsare och sjöman och ja, jobbade på olika plåtslagerijobb och sådär.
Det låter ju sexigt redan.
Eller hur? Mm. Och men han då någon dag fick syn på någon annons om att någon så här, varför måla fan på väggen när ni kan teckna sexiga serier åt oss? Frågar Kurt Håsson. Och då skickade han in några skisser till dem och fick då börja göra den här figuren James Fjong. Som ju då är en, liksom, ja, det är en renodlad porrserie om den här glada gamängen James Fjong som har en väldigt stor haka.
Det är så slapp parodinamn på James
Fjong. Ja, det har väldigt lite att göra. Han är väl någon sån där, är han reklamagent eller försäkringsagent eller något sånt där.
Fjong är ett ord som används allt för sällan idag.
Ja, numera. Definitivt.
Det betyder stånd, va?
Ja, det betyder
eller, för det betyder inte bara kuk. Utan
nej, det betyder stånd. Stånd. Det betyder stånd. Men det var ju så roligt med det där, att för att de här serierna blev väl mest ihågkomna för uttrycket ynf, vilket är vad James Fjong säger när det går för honom. Det var väl det som levde vidare, men det var liksom en serie som många läste. När jag pratade med
vilka tidningar gick James Fjong?
Men det var ju mer liksom renodlade porrtidningar som Piff och Paff och Raff och allt vad de hette. Det var ett antal sådana tidningar. Han gjorde sen också en uppföljare som hette Spermarella, som handlade om en prostituerad.
Var det Barbarella?
Ja, lite åt det. Han hatade titeln, han ville att den bara skulle heta Ella, men förläggaren tyckte det måste vara lite porrigt också, så det är Spermarella. Ja. Trams.
Men han har inte gjort några andra serier tidigare.
Nej, utan han gjorde något som heter Captain Curly, som jag inte har läst och som tydligen han själv var ganska missnöjd med. Men han fortsatte göra de här liksom scenerna åt olika porrtidningar, alltså en bra bit in på 90-talet. Sen fick han en stroke som gjorde att han inte kunde arbeta längre. Mm. Men de blev ju väldigt populära, och det är liksom omvittnat när de här serierna gavs ut då igen i för några år sedan, av faktiskt lite samma gäng som ger ut den här boken. Rickard Granfors och Johan Andreasson.
Det var det gänget Forskallar som Mad-redaktionen brukade skriva.
Exakt. Då var det liksom, då startades en Facebookgrupp som fick jättemånga. Det var ju mest män såklart, men det var också en del kvinnor, och flera vittnade om att det här var ju den, jag köpte ju den här tidningen förr, jag köpte ju den här porrtidningen, eller jag lånade min killes porrtidning bara för att läsa James Fjong-serien. Jag tyckte de var så bra. Och serien blev jätteuppmärksamma då när de kom ut igen. Att Peter Stormare spelade in någon liten hyllningsvideo och la upp på sin Facebook till de här serierna som han älskade som ung. Okay. Mikael Edenborg skrev en stort uppslagen sida i Expressen, tror jag det var, om, och kallade det här är liksom arbetarlitteratur, tyckte han, form av. Och det fick liksom kulturstöd och sådär, så det var jättekul. Det, liksom, den här återutgivna porrserierna behandlades helt plötsligt som ett liksom, kulturhistoriskt värdefullt dokument. Och det var ju jäkligt kul att göra, liksom, för när Stefan väl hade spårat den här killen Leif Gösta Darling Rundqvist, så undrade han om inte jag och Martin ville åka upp till Los i Hälsingland där han bor och intervjua honom. Och det gjorde vi ju. Och det var, men jag hade ju inte läst så mycket James Fjong eftersom det inte har gått att få tag i de serierna överhuvudtaget. Jag kände nästan bara till det här med Ynf. Men det var verkligen, det var mer sådär, forska i ett område som inte har forskats kring så mycket i Sverige. Nämligen just pornografiska serier. Han var väldigt trevlig, men det var också lite så här knasigt att vi kom hem till honom där han bodde ute i skogen med sin fru, som också är illustratör. Jag glömde vad hon heter tyvärr, men hon ritade de här hjältar och monster på himlavalvet som jag tyckte var väldigt häftiga.
Ja,
när jag var
det
liten.
Kom man från min barndom.
Ja, Elisabeth någonting, i alla fall. Trevligt att vara här, och så satte vi oss ner och intervjuade honom då. Han berättade hela sin historia och vi höll på i 2 timmar. Och sen så bjöd de på lunch, någon jättegod älggryta och sådär. Det var trevligt, och vi var så här, ja men då ska vi väl tacka så mycket, för vi har ju 5 timmars bilresa hem.
Vilket
nu.
Landskap var det?
Hälsingland. Los heter orten. Så får vi tacka så mycket för oss då. Han var så här, men vänta, skulle inte ni intervjua mig?
Han fattade inte att det var intervjun.
Nej, han fattade inte det. Och det blev lite sådär jobb när jag sen ringde för att komplettera vissa detaljer. Som han, så jag frågade, det där som du sa att du tog teaterlektioner för Siv Rud, hur var det? Och han bara, va? Sa jag det? Nej, det får du inte skriva om.
Va? Var det pinsamt?
Ja, det tyckte han var lite pinsamt. Han hade noll problem att prata om liksom sina gamla porrserier och hur den liksom, verksamheten funkade. Men, det var liksom inga problem. Men att prata om sådana där, oj, jag har det där. Nej, men det får du inte skriva om, att jag hade idéer om att jag skulle bli skådis. Nej, det får du inte skriva
om. Du verkar mycket att berätta om, men det ordinarie avsnittet börjar lida mot sitt slut.
Är det så pass?
Ja, men du får gärna stanna kvar för lite Patreon-exklusivt snack.
Ja, då kanske vi kan prata lite om Johnny Bode och sånt, för det har jag ju skrivit om i boken.
Jag har ett stort Johnny Bode-intresse.
Ja, men den här boken heter som sagt Frigjorda tider och släpps här den 27 augusti 2021. Och ja, som sagt, går redan att beställa om man hör det innan dess.
Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com/arkivsamtal. Patreon.com/arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till, så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning, så kan du även swisha en slant på 0760-724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Ja, men då får jag tacka dig för att du medverkar i det här ordinarie avsnittet av Arkivsamtal.
Alltid lika trevligt, Simon.
Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Fredrik af Trampe.
Fullbordat samtal.
Inf.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.